When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Jag tror att detta är ett verktyg i verktygslådan eller en livlina som gör det liksom mycket enklare att kunna köpa i de här tillfällena när börsen har gått ner minus 20, minus 25% som den är nu.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags avsnitt 260 och lite temat idag är så här, bli bättre på att köpa i börskrascher eller i en nedåtgående marknad eller i en trist börsmarknad som vi har lite så här i juli, som är liksom sommaren 2022. Och detta är lite vår del 8 i den här serien Just Keep Buying, som är liksom en fristående och bygger på Nick Maggiulis bok med samma namn. Och jag måste ändå säga så att jag tycker det är ganska skönt, nu börjar saker bli som vanligt.
Vadå tänker du?
Nej, men vi hade ju den här serien i våras som vi började, och sen hade vi liksom här två avsnitt eller tre avsnitt där vi inte riktigt har släppt varje vecka. Vi hade en veckas uppehåll för vi var på Mallorca, höll på att fastna där på grund av SAS-strejken. Du har haft covid liksom. Men nu är vi liksom tillbaka, back on track. Jag är så här, sommar är inte min period, utan nu är vi tillbaka till vår bas liksom, där vi kommer att prata om och tolka och försvenska och vika ut den här liksom Nick Maggiulis bok Just Keep Buying. Och han har även en blogg som heter Off Dollars and Data, så att man ska ge cred, äras den som äras bör. Och sen har det också varit så att detta är egentligen vårt femårsjubileum.
Ja, vi har haft förra avsnittet väl.
Nej, det är så, detta. Det är detta. 260 avsnittet. Ja. Så att detta är ju faktiskt 5 år sedan vi började podda och blogga. Och där var också en sån här, man borde göra någonting speciellt. Och sen har jag haft sån ågren och sån nervositet. Så till slut var jag så här, nej, vi bara gör det vi brukar göra, det som är uppskattat.
Ja, vi ser ifall vi kommer på någonting annars ju.
Ja, precis. Mm. Och idag kommer det då handla om, vad är en lagom risk? Vad är liksom pris? Vi har ju tidigare avsnitt pratat om att när man investerar sina pengar så är ju liksom att börsen eller att marknaden går upp och ner. Det är ju priset man betalar för att kunna få vara investerare och kunna få en avkastning. Så idag kommer vi kvantifiera det priset. Så vad kostar det där? Vad är priset för att få lov att investera sina pengar? Mm. Och allt detta kommer liksom mynna ut i ett förslag på ett lite annat sätt som man kan tänka, särskilt när marknaden är på ett trist humör, och att det faktiskt är bra att köpa liksom i nedgång, för att vi har alla hört så här, köp billigt, sälj dyrt, men vad vi liksom spontant älskar att göra är köpa dyrt och sälja billigt. Vi vill köpa när det går upp, vi vill köpa när alla andra köper, och sen känns det ju jobbigt som nu när börsen är ner 25% på ett halvår och man pratar att det är den sämsta börsstarten för aktier och räntor på 50 år eller till och med sedan 1930. Och då känns det inte som att man är så sugen på månadsspara när man sätter in pengarna. Liksom den 20, jag tror att jag mätte här för någon månad sedan att vi la in vårt månadssparande där den 28 och sen typ den första så var hela det månadssparandet borta.
På grund av
nedgång. Och då känns det inte som att man tänker, nu vill jag sätta in liksom pengar. Så vi kommer att prata om det, vi kommer också att prata om det här, för att ibland så får jag feedbacken att, men Jan, du säger att man inte ska tajma marknaden och man ska inte sitta med pengar på sidlinjen och vänta på att gå in i marknaden. Hur kommer det sig då att plötsligt ska vi prata om att när det är billigt så är det dags att köpa? Så att försöka få ihop de två resonemangen. Och sen är detta återigen en sammanställning, inte bara från Nicks bok, utan detta är liksom, vi har lite svenska siffror, vi har lite liksom gamla artiklar, lite från forumet. En ekvation blir det också i dagens avsnitt. Yeah. Så att det är liksom, ja, jag har bara slått till idag.
Ja, du har slått till verkligen.
Bra. Är det något du tänker?
Nej.
Nej, men då kör vi. Och sen tänker jag så här, mycket av det vi kommer prata om idag är ju också bygger på det här med liksom historisk data, statistik etc. Och då är det alltid viktigt att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och att investera, som är liksom lite temat för idag, det gör ju att investeringen kan både öka och minska i värde och att man i värsta fall kan förlora hela sitt kapital. Och att detta vi pratar om i detta avsnittet är ju såklart inte en personlig finansiell rådgivning, utan detta är en allmän information och vi kan absolut rekommendera. Det finns på forumet en lista med duktiga finansiella rådgivare om man vill ha en oberoende rådgivare. Och sen är det som vanligt, liksom, detta är inte ett nybörjaravsnitt även om man inte behöver vara avancerad spara, utan är detta det första du lyssnar på Riket Tillsammans, så ska jag snarare säga lyssna hellre på avsnitt 99 då. Utan detta är för dig som är igång med ditt sparande och liksom vill ha lite tips, liksom bli en bättre sparare. Detta avsnittet tror jag att kommer göra en till bättre sparare. Bra, vill man läsa mer om villkoren så är det rikettillsammans.se/villkor. Snyggt. Bra, det sista jag tänker att jag vill säga innan vi kör igång, det är ju liksom att vi har ju liksom, vi är ju inte sponsrade, utan vi har ju vår community, liksom att Riket Tillsammans börjar ju mer och mer bli en community och bli ett forum snarare än en blogg eller en podcast. Och det är ju liksom vår fantastiska community som gör det möjligt att vi kan prata om det här avsnittet, inte ha någon sponsor eller behöva göra någon reklam. Så att jag vill verkligen säga ett stort tack till dig som är med i vår community, till dig som inte är med, så vill jag säga så här, besök den patreon.com/riketillsammans där vi bjuder in liksom, vi har massa av aktiviteter, de flesta aktiviteter är digitala. Nu har vi till exempel i sommar en bokklubb där vi läser 2 böcker. I augusti kommer vi ha har vi bjudit in en bostadsanalytiker som kom prata om bostadsmarknaden och prisutveckling. Han var pratade för oss för 2 år sedan. Så att detta är så version 2. Det var väldigt, väldigt uppskattat för 2 år sedan. Mm. Så det ska bli så roligt att liksom få samma föreläsning fast med dagens läge. Sen har vi kommit, där är liksom börstips, där är lite, ibland har vi investerat tillsammans. Så att tanken är inte att det ska vara så som många andra gör, bara sponsra oss för att vi ska kunna få göra vår grej. Utan tanken är att du verkligen ska få tillbaka och tjäna in det som du lägger. Och du väljer, bäst av allt, du väljer själv hur mycket du vill sponsra med, såklart. Mm. Så att patreon.com/riketillsammans finns en länk i beskrivningen. Så, då tänker jag att vi hoppar till Nicks bok. Då, och så pratar vi. Och detta är då en sammanfattning egentligen av kapitel 16 och 17 i hans bok, det är de vi djupdyker. Och han döpte ju då det här kapitlet till Don't fear volatility when it inevitably comes. Och sen du kan läsa liksom sammanfattningen.
Markets won't give you a free ride without some bumps along the way. Don't forget that you have to experience some downside if you want to earn your upside.
Och detta ska jag också bara tidsspår. I forumet så hade vi en lång diskussion huruvida man skulle ha engelska citat om vi skulle översätta dem eller liknande. Så att jag har valt här att vi har mindre engelska citat nu i podden framgent. Men när de är citaten så är det liksom för att jag inte vill att det ska, saker ska försvinna i översättningen. Men vi kommer köra mer på svenska på önskemål. Men om vi då tittar på det här, så handlar ju om att investera, handlar ju om att ta risk. Och det finns liksom lite olika sätt att se på risk. Ett av de här historierna som han tar upp i boken som jag gillar, det är ju om Fred Smith. Vet du vem Fred Smith är?
Jag vet inte vem det är.
Okej, men Fred Smith startade FedEx, ja. Federal Express. Och det här är en historia som sägs att liksom i uppstarten när han var liksom ny företagare det här, så var det ett tillfälle liksom på torsdagen på torsdagen fick de reda på att de skulle betala räkningen för nästa veckas leveranser, alltså flygbränslet, och det kostade typ $25,000 skulle de betala på måndagen. Men på torsdagen, liksom ett par dagar innan, så hade de typ $5,000 på kontot. Och så visste de så här, okej, om vi inte får ihop $25,000 till på måndag så är företaget rökt. För att då kan vi liksom inte betala flygbränslet, då kan vi inte leverera paketen och liksom det är kört. Och vet du vad Fred Smith gjorde då med de $5,000?
Nej, jag vet inte vad han gjorde.
Han satte sig på flyget, åkte till Las Vegas och spelade blackjack. Vann pengar och sen på måndag så hade de $27,000 på kontot, betalade räkningen på $25,000 och the rest is history.
Men varför har han ens ett företag? Kan man fråga sig.
Vadå då?
Ja, han hade bara kunnat spela blackjack ju.
Nej, men det är så roligt, du bara kidnappar exemplen.
Nej, men för grejen är att jag vet inte om detta är ett skämt eller vad det är. För jag känner att man kan tänka tanken.
Jag tänkte inte den tanken.
Att han kunde levt på sitt spelande.
Nej, men vad det handlar här om...
Var det ett skämt eller var det på riktigt?
Nej, detta sägs vara på riktigt. Jag har googlat det.
Okay.
Man kan googla det liksom, på Fred Smith och FedEx och sen Blackjack eller Casino.
Mm.
Och liksom, grejen är att Nick McJulie använder ju detta. Och jag gillar ju detta. Han använder ju det som ett exempel på att ibland så är det en risk i att inte göra någonting alls.
Mm.
Är du med? Hade han inte gjort någonting så hade det inte funnits något FedEx. Genom att åka och spela där kasinot, var det en chansning? Absolut. Var det sannolikhet att han inte skulle lyckas? Absolut. Men där fanns ju ändå ett utrymme att han skulle lyckas. Och vilket gjorde i detta fallet att han räddade bolaget. För vad var liksom så här, om man tittar på det från hans perspektiv, vad händer liksom så här om han spelade bort de 5,000?
Ja, de är borta.
Ja, och vad händer om han inte betalade 25,000 på måndagen?
Ja, så det skulle varit varken till eller från till företaget.
Ja, exakt. Alltså är med att liksom risken här var så här, förlorar han pengarna, då går företaget konkurs. Om han inte skaffar pengarna går företaget också i konkurs. Vilket var egentligen så här, han hade ju ingen nedsida.
Mm.
Är du med i det här bettet? Och det är ju detta som jag tänker på, att ibland så pratar vi alltid bara om risk som något dåligt, eller vi pratar liksom att det alltid bara är en risk när du gör någonting. Är du med? Men att man ibland behöver utvidga riskbegreppet till att tänka så här, det som jag många gånger kan störa mig till exempel i politiska sammanhang, att ibland är det faktiskt en risk att inte agera, att inte göra någonting. För att vi hör liksom väldigt ofta till exempel i media om, ja men du vet, den där investeraren investerade och förlorade allt, eller den där fonden exploderade, eller nu i krypto så pratar man mycket om så här, du vet, Luna liksom värdet föll till noll. Än med att de personerna förlorade sina pengar. Men vi hör väldigt sällan en artikel som låter så här, den här människan investerade aldrig några pengar på börsen utan hade dem på bankkontot hela sitt liv och förlorade mot inflationen och levde som fattigpensionär. Är du med?
Nej, det är vissa historier man aldrig hör med.
Nej, och då menar jag på att där är en risk i att inte investera. Jag hävdar ju det med en dåres envishet, att det är lika mycket, eller det är lika fel att ta för mycket risk, det vill säga att ta de här crazy investeringarna till exempel, som jag ofta har döpt till exempel krypto, som det är att bara ha alla sina pengar på ett bankkonto.
Mm.
För båda de två riskerna leder till samma slutmål, och slutmålet är att pengarna kanske inte finns där när du behöver dem.
Mm.
I krypto för att det kraschar till noll, i bankkontot för att de aldrig växer till den summan som du hade behövt.
Absolut.
Är det. Och det som jag tror, alltså som jag kan vara lite så här fascinerad över, är att nu har vi ju haft en period här med 6 månader då börsen har varit på ganska misärigt humör. Det är liksom så här, egentligen den värsta typen av nedgång, för det är den här som är utdragen, det går liksom så här ner långsamt, det kommer hela tiden negativa nyheter, vi är liksom oroliga. Det är liksom inte coronakraschen, liksom ner 30% på 3 veckor och sen började återhämtningen. Utan nu är vi liksom så här 6 månader in och jag tror inte vi har nått botten. Men det gör ju också att jag märker ju väldigt tydligt, till exempel när jag pratar med kompisar och sådant, att nu minskar ju intresset för sparande. Nu minskar ju intresset för ekonomi, när det egentligen borde vara tvärtom. Att det är ju liksom förra året som folk borde säga så här, nej men jag är inte så intresserad av ekonomi, det finns inga köplägen, allt är bara dyrt.
Yeah.
Och nu börjar så här, åh, du vet vad, liksom nu kommer ju entusiasmen, titta vad mycket affärer och titta vad mycket möjligheter det finns på marknaden. Utan nu är det så här, man loggar in på sitt konto och ser att det har gått ner och så här, nej, jag vill inte titta på det.
Det handlar också om vad som står i media. Det står ju aldrig något kul nu om börsen i media, det står bara att det är farligt och svårt och jobbigt.
Nej men exakt. Mm. Men poängen här är liksom, och då försöker många undvika den här nedsidan. Man försöker undvika volatilitet. Volatilitet är ju den här svängningarna. Och problemet är att genom, om man försöker undvika för mycket nedsida, så undviker man även alltså den potentiella uppsidan.
Mm.
Och det tror jag. Och vi kan läsa, nu kommer ett av få citat i dagens avsnitt här direkt från Nick. Du kan läsa vad han skriver.
Mm. If you want the upside, building wealth, you have to accept volatility and periodic declines that come with it. It's the price of admission for long-term investment success. But how much should you accept? And what is the price of admission?
Ja, så han pratar ju om det liksom så att om jag vill bygga en förmögenhet, jag vill kunna leva på mina pengar, jag vill ha liksom kunna vara vardagsrik, liksom, eller ekonomiskt fri, eller vad mitt ekonomiska mål nu är, ja men då kommer jag behöva liksom att min portfölj sjunker i värde och att det går ner från tid till annan. Och det är liksom priset jag betalar.
Mm.
Och jag vet ju, detta hade ju du och jag liksom ett samtal om bara igår kväll. Där du kom till mig och var så här, ja men Jan, jag gillar inte liksom att vi har gjort de här andra investeringarna. Kan vi inte bara investera i indexfonder? Vad?
Vad tänker du om det då?
Nej, men jag tänker att jag upplever även på dig att ditt intresse har liksom minskat, eller riskaptit, och att du är så här att det, ja, men det är lite trist med investeringar.
Nej, men jag har alltid tyckt det är trist med investeringar.
Okej då. Okej, vi går vidare. Det gick inte alls som jag hade tänkt mig.
Nej, men jag har ingen FOMO med investeringar.
Nej, har
jag har ingen, jag tycker det är bara skönt att sätta in dem på en fondrobot.
Okej.
Ja. Och också för att jag inte bryr mig om att det ska gå fantastiskt för dem hela tiden, utan jag vet så att det går, kommer gå lagom bra för dem.
Ja.
Så känns det skönt, jag har andra intressen.
Ja, ja.
Medan jag vet, du har ju, detta är ditt intresse.
Ja.
Och det har jag all respekt för. Samtidigt som jag då tycker det är lite jobbigt när pengarna liksom
försvinner. Nej, men absolut. Och det är inget konstigt. Och jag tänker på det där faktiskt. Vi ska göra ett avsnitt sen om jag tänker om strategiskt. Vi ska döpa avsnittet kanske till strategisk mediokritet.
Ja.
För att det är liksom egentligen det vi siktar efter. Men det får vara en cliffhanger till ett annat avsnitt. Men då säger Nick så här. Ja, men okej, det går ner. Det är priset vi betalar för att vi ska kunna tjäna pengar. Och liksom långsiktigt gå plus. Och återigen, som jag alltid har sagt i tidiga avsnitt, att satsa, att tro att börsen på sikt inte kommer gå upp, det är som att tro att inte tro att vi människor kommer vilja ha det bättre idag än vad vi hade det igår, eller vi har det bättre imorgon än vad vi har det idag. Alltså börsen är ju en representation av företag. Företag är ju en representation av människor. Vi människor har en drivkraft att vi vill växa, vi vill utveckla, vi vill samla på oss resurser, vi vill liksom förbättra.
Absolut.
Så Nick använder då ett tankeexperiment. Då säger han så här: föreställ dig att det finns en magisk ande och att den 31 december får du gå och träffa den här anden på audiens. Och då kommer den här anden ge dig information om det kommande börsåret. Är du med? Du kommer inte få reda på hur marknaden kommer gå. Så du kommer inte veta om marknaden kommer sluta på plus eller minus. Du kan inte veta vilka investeringar du kan köpa. Så det är ingen sån, det är ingen fantastisk... Skönt, Karolins tanke är så här, vilken inkompetent ande. Nej, men så här, anden kommer berätta för dig den maximala nedgången inom året, det kommande 12 månaderna. Men så du kommer få reda på det som på fackspråk kallas max intra-year drawdown.
Okej,
vad kommer vara den lägsta punkten de kommande 12 månaderna?
Det är okej.
Bra. Så att, och då är frågan, och detta är en fråga till dig som lyssnar eller tittar också. Så vilken är den maximala nedgången som du skulle acceptera innan du skippar aktier och väljer att ha pengarna på kontot? Alltså ha pengar på bankkontot eller i räntor. Hänger du med på frågan?
Jag vet inte faktiskt.
Yes.
För att, nej, jag vet inte. Vilken är den...
Alltså så här, så intra, vet du vad en intra-year drawdown är? Det är så här.
Du sa det precis.
Jo, men jag tar det med illustrerande exempel. Så till exempel, det är förra, tror jag, 2020. Då hade vi liksom så här, i januari var det 100 kronor. Är ni med? Den tror det var 23 mars. Då var de 100 kronor värda 70 kronor. Mm. Så då var det en nedgång på 30%. Och sen tror jag att börsen slutade plus minus noll. Men så på helåret, om man bara tittar på hur gick 2020, så kommer man säga så här, börsen gick plus minus noll. Är du med? Men max intra-year drawdown var minus 30%.
Ja.
Är du med? Så att liksom du får bara dra till med något.
Vad var frågan till mig?
Vilken sån här nedgång skulle du liksom acceptera? Om anden säger så här, det kommer vara max minus 5%. Det kommer att dippa 5%. Hade du investerat i aktier då? Det kommande året.
Ja.
Okej. Okay. Om det hade varit, nu bara drar jag till, om det hade varit minus 50.
Nej.
Nej.
Så eller jag vet inte, detta känns som en sån kuggfråga.
Nej, men det är ingen kuggfråga.
Nej.
Men så att vi kan säga att det är någonstans mellan minus 5 och minus 50 för dig. Har du någon känsla för hur mycket det är i snitt?
22%.
Du bara drog till med något. Okej, vi tittar på det. Så, tittar vi på den svenska börsen, så har jag dratt fram en bild som jag hittade på Twitter. Erik Hansén var någon Twitter-användare som hade denna upplagd. Som visade då en graf mellan 1987 och 2019. Och den visar då hur slutade börsåret och vad var den maximala nedgången det året. Och då kan man se att till exempel 1999, då slutade börsåret på plus 71%. Men när det var liksom som lägst var det -7.
Mm.
Är med? Så att vi ser ju att det är ganska vanligt att börsen liksom intra-year är ner till exempel 10-20 procent. Sammanfattar man detta, så tittar man på den amerikanska börsen från 1950 till 2020, alltså på 70 år, så är den genomsnittliga nedgången inom ett år 13,7% och medianen är 10%. Så det är ganska vanligt att det faller liksom 13%. Den värsta nedgången var 2008, då S&P 500 var ner -48% i november. Den svenska börsen, genomsnittet är -21%, så det var sjukt bra gissning. Jag vet inte hur du drog till med den. Så i Sverige kan man liksom förvänta sig att börsen ska ner 22%. Så till exempel, om vi tittar bara på OMX30, alltså de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen, så är, tror jag att när jag tittade igår, så var den ner -22%. Så att nedgången utifrån ett historiskt perspektiv är inget konstigt, utan de här 22% ner, som vi många av oss nu tycker är ganska jobbigt, ligger helt i linje med historiska siffror för en intra-year en nedgång. Och om vi tittar så då sedan 1987, får jag inte siffror tillbaka 1950, så har den svenska börsen backat mer än 30% inom ett år, fler än 6 gånger.
Mm.
Är med? Så att -20 är ganska vanligt, -30 är ganska liksom ovanligt, men det har ändå hänt ett antal gånger. Är med? Så att nedgång är inget konstigt, det är väl egentligen det jag vill säga. Och om vi då fortsätter då Nicks tankeexperiment, så säger han så här, ja men utgå från att man är jättekonservativ, att man säger så att okay, om börsen dippar med mer än 5% och jag vet det i förväg, då vill jag inte vara med.
Okay.
Är du med?
Yeah.
Ja. Men om man följer den strategin, så kommer man ha 90% mindre pengar än om man bara hade haft liksom det som vi brukar kalla så här, om du har en bra båt, sitt stilla i båten. Det vill säga du bara äger indexet, du köper inte, du säljer inte, utan du bara köper. Just keep buying. Alltså det här med automatiska månadssparandet. Så att liksom vara ultrakonservativ och säga så här, nej men jag accepterar inga nedgångar och jag tycker det känns jobbigt med -5%, ja då kommer du göra en dålig långsiktig affär. Du kommer liksom förlora pengar på det där. Förmodligen till och med mot inflation. Är du med?
Ja.
Om man istället säger att man är ganska aggressiv, att man säger så att jag antar en gräns på 40%, att jag accepterar alla nedgångar upp till 40%, så är det typ bara ett enda år man har varit utanför, det var 2008. Så att då kommer det ge en ganska lik avkastning som en buy and hold-strategi. Mm. Så då kommer jag fråga så här, så vad är en lagom gräns? Hur mycket ska man acceptera? Liksom, vad är liksom det normala priset för att få en normal, alltså en lagom avkastning, en lagom risk?
Ja.
Hänger du med?
Mm.
Då kan man säga att den går ungefär med någonstans mellan 15-20%. Att liksom man ska, för att vara en lagom investerare, man säger så att jag vill inte ta jättehög risk, jag vill inte ta jättelåg risk. Jag vill vara liksom en genomsnittlig investerare, då ska man acceptera någonstans mellan -15-20%. Helt enkelt.
Men var befinner vi oss nu med pengarna? Så jag fattar inte. Tar jag ut alla mina pengar?
Nej, vi ska vi har säga inget om att tala ut. Nej, vi jag pratar fattar bara inte.
Vad pratar vi nu om egentligen? Är det att jag fattar inte hur jag nu inte ska acceptera den här risken. Vad innebär det rent konsekvent för mig och mina pengar då? Vad behöver jag göra med dem?
Ja, men jo, alltså, vi kommer till det. Men vad det handlar om är ju då att, okej, om du hade kommit till mig och sagt, okej, jag vill investera mina pengar. Vad är en lagom risk? Hur mycket ska jag förvänta mig att jag ska kunna förlora ett enskilt år om jag vill vara liksom en lagom investerare? Och då hade jag sagt till dig så här, ja men du kommer behöva kunna acceptera en nedgång på -20%.
Ja.
Är du med?
Mm.
Okej. Okay. Och då kommer frågan så här, nu hoppar ju du i min presentation här, eller att jag har förberett den dåligt. Men det finns ju naturligtvis ingen ande som berättar det här för mig i förväg. Så att jag kan inte utnyttja den informationen. Däremot så kan jag ju styra det genom att jag behöver inte ha alla mina pengar i aktier. Utan jag kan ju diversifiera, jag kan ju ha pengar i räntor eller pengar på bankkontot. Det är därför vi väldigt sällan brukar rekommendera att ha alla pengarna i aktier. Utan vi brukar ju prata om det här med tidshorisont. Och att alla pengar som ska användas inom 3 år ska vara på 100% på bankkontot. Pengar som ska användas mellan 4 och 9 år, 50-50. Och då kan man ju säga så här att om börsen i genomsnitt har liksom drawdowns på -20, om jag då bara har hälften av pengarna så betyder det att min drawdown kommer ju bara vara hälften.
Ja. Yeah.
Är du med? Så att vart vi är på väg, vad är syftet med det här vi pratar om? Jo, men att säga att nedgångar är normalt. Vi försöker säga, vad är en normal nedgång? Och sen så kommer vi liksom försöka landa i så här, okej, så hur utnyttjar jag de här nedgångarna för att tjäna mer pengar? Och hur kan jag lura mig själv till att göra bättre affärer och inte behöva sticka huvudet i sanden? Och hur kan jag motivera för mig själv att investera när den här nedgången kommer?
Mm.
Nu kommer jag säga så här, är det förståeligt eller make sense? Men jag har fått så mycket skit på forumet för att säga make sense. Men är det förståeligt?
Ja. Jo, det är det.
Okej. Bra. Och då har Nick liksom tittat på det här vidare. Och så har han liksom sagt, okej, men om vi då jämför den här intra-year drawdown mot vad har börsen slutat på i slutet av året. Är med? Så att han tittar, okej, så om det går ner med -10, vad brukar det sluta på i december, om det liksom i juni går? Och då kan man säga liksom att korrelationen här är att någonstans till -20 så brukar det fortfarande sluta på plus. När det är mer än -20, då brukar vi ha år som slutar på negativt. Men så är det en tydlig positiv korrelation mellan att börsen slutar på plus när nedgången är under -20. Och om nedgången är större än -20, ja, men då är det mer spritt. Det finns fortfarande år där -30 och sen slutar den på plus. Är du med? Så att för dig som tittar, då har vi liksom en graf här. Och för dig som bara lyssnar, du kan trycka in och kolla det sen på liksom länken i forumet eller på bloggen. Så kontentan är så här, man behöver återigen fortfarande inte vara rädd för att liksom så här, nu kommer allt gå åt helvete bara för att vi ligger ett antal procent ner under året. Så att liksom kontentan här då blir att vi behöver ju våga riskera våra pengar för att tjäna pengar då. Och Charlie Munger, som är så här jättekänd investerare, kollega till Warren Buffett, han har ju liksom sagt ett ganska känt citat, så du kan ju läsa vad han skriver.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century, You're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get.
Ja, så att, och jag brukar ju säga det att under en 15-årsperiod som man investerar, då ska man ju förvänta sig en nedgång på totalt minus 50%, kanske både 1-2 gånger. Så att det är liksom inget, återigen, inget konstigt, inget att vara rädd för. Det har hänt historiskt, det kommer att hända igen. Vet vi om vi är nu idag liksom på minus 20 eller minus 25, om vi ska ner till minus 50? Nej, det vet vi inte. Det kan lika gärna vända, har hänt historiskt och det kan fortsätta ner. Mm. Liksom.
Men alltså han pratade om century här. Är inte det en 100-årsperiod eller vad är det?
Jo.
Jo.
Jo, absolut.
Ja. Yeah.
Men jag är liksom, han sa ju detta för ganska länge sedan.
Ja.
Och sen så säger jag så här, bättre förvänta sig det på en 15-årsperiod. För att det har gått
absolut.
Snabbare.
Det är bara så roligt att han säger att han pratar om en människas livslängd. Mer än en människas livslängd.
Ja, nej men absolut. Alltså, grejen är så här att börsen, jag upplever så här, börsen idag... Allt går mycket snabbare än vad det gjorde för 20 år sedan.
Ja, det går, mer, det
går mer upp när det går upp och det går mer ner när det går ner. Mm. Så att liksom volatiliteten idag är högre än vad den har varit historiskt. Mm. Så att återigen, bara det jag vill bara förmedla det här att det är okej.
Okay. Att det går ner, ja.
Det är okej okay att det går ner. Det har hänt historiskt, kommer att hända liksom igen. Och liksom lösningen, okej, okay, och då blir det så här, okej, vad ska jag göra? Jag vet ju inte om det ska gå upp eller det ska gå ner. Nej, men då kommer vi tillbaka till det här, just keep buying. Bara fortsätt köp, bara liksom investera, köp hela höstacken, investera i de här indexfonderna eller en fondrobot. Du vet, nu pratar man om så här, ja men den svenska kronan försvagas och den liksom dollarn stärktes och det är den svagaste kronan på mannaminne. Och säga så här, grattis till alla oss som har ägt liksom indexfonder, globala indexfonder. För det betyder att då har ju vi tjänat pengar på det. Eftersom vi har ägt utländska bolag.
Jag är så trött på de här pessimistiska tongångarna i massa olika tidningar som jag läser, dagstidningar.
Ja,
så alltså jag är så trött på det och säga så här... Alltså det är ju ingen rocket science egentligen. Nej. Men de får det låta som att det är så fruktansvärt det som händer nu. Och ja, som du säger, den svagaste kronan, nu kommer den att falla. Så har de sådana där, någon illustratör som har ritat en krona på en havsbotten. Och det är så dramatiskt. Alltså jag bara blir irriterad över, det är skönt att du i alla fall tycker att det är som det ska vara. Liksom. Att det finns plus med det till och med.
Yeah. Alltså, och det är så här, vi vet inte, och grejen, vi vill så gärna ha svar på det här. Kommer börsen gå upp eller ner? Jag blev intervjuad precis innan vi började spela in i Sveriges Radio. Finns det någon gräns för inflationen? Jag är så här, jag vet inte.
Kommer det inslaget att komma med, John?
Vadå?
För det är ju så här, så fort man har något säkert budskap att säga, då får man liksom, då får man höras.
Jaja.
Om man säger så att vi vet inte, vi har faktiskt ingen aning och det kan gå ner mer och det kan sluta här, då är det inte så himla spännande liksom.
Nej, nej. Så att jag är ju, precis som jag pratade i förra avsnittet när du var och covidade dig, så sa jag så här, tricket är ju att försöka liksom ha en strategi där jag inte behöver fatta de besluten. Mm. Där jag kan liksom säga, nej men jag fortsätter månadsspara, jag fortsätter köpa, jag fortsätter göra precis samma sak som jag alltid har gjort. Så att jag har en strategi som är helt oberoende av det där. Och jag tänker liksom att då kommer vi till den här nästa grej, så hur kan jag lura mig själv till att fatta bättre beslut i nedgång? För att jag kommer dras med i detta negativa, jag kommer när jag loggar in på Avanza så kommer det stå röda siffror och... Och grejen är, jag har till och med liksom hittat på ett sätt nu jag kan logga in på Avanza och titta ner i bordet för att inte se den där siffran. Och jag vet någon på forumet rekommenderar till mig att man kunde skriva ett skript så den plockar bort eller färgar om siffrorna så att man inte vet. Och det händer. Och det är också bara att acceptera att vi drabbas av tjänsterna. Och då behöver man ha vissa livlinor som man kan hänga fast vid. Och detta som vi kommer prata nu, den här kanske 20-25 minuter, är förhoppningsvis en sån här livlina att hänga fast vid. Och då börjar han, Nick, med så att market crashes are usually buying opportunities. Du kan läsa en sammanfattning.
Future returns are usually the highest following major crashes. Don't be afraid to take advantage of these crashes when they periodically occur.
Ja.
Och då säger han att, sa han att, vänta, kan vi gå tillbaka? Dina framtida, vad ska man säga? Alltså, vinster eller vad man säger.
Nej, men det, alltså framtida avkastning är oftast som högst precis vid krascher eller vid nedgångar. Så att han säger så här, var inte rädd att utnyttja det här. Och jag tänker, det är det vi ska prata om, så vi kommer att dyka ner detta. Och det sägs ju att det var så här, baron Rothschild sa liksom i samband med Napoleonkriget att liksom så här, köp när blodet flyter på gatorna. Och här upplever jag liksom ibland mig lite missförstådd, eller snarare så att jag är dålig på att förklara, att det är otydligt. För att både jag och Nick och väldigt många andra argumenterar för att inte försöka tajma marknaden. Det vill säga att inte liksom sitta och vänta tills blodet flyter på gatorna. Att jag säger så här, nej, men jag investerar inga pengar förrän det blir kris, då investerar jag. Och det hade vi uppe för typ 2 eller 3 avsnitt sen i denna serien. Och problemet är att jag inte argumenterar mot att man ska köpa billigt, alltså när blodet flyter på gatorna, utan problemet är att det här blodet flyter på gatorna så sällan att det inte är värt att sitta och vänta på det. Men om jag plötsligt vaknar en morgon och blodet flyter på gatorna, ja, men då är det inte som att jag ska säga så här, nej, det är nog fel att blodet flyter på gatorna, så jag ska inte utnyttja detta, jag går och lägger mig igen. Utan då menar jag på att har jag väl hamnat i en situation så här, shit, här är en massa liksom billiga aktier och marknaden är kraschad. Ja, men då kan jag ju bli liksom så här entusiastisk.
Men får jag bara fråga nu för tydlighetens skull, vilka aktier är det nu du pratar om?
Nej, men aktiemarknaden som helhet.
Jag köper inget. Men vi pratar väl om globala indexfonder?
Ja.
Globala. För det är så himla lätt, folk tror att det är som nu någon enskild aktie. Nej. Som du sitter och suktar efter.
Nej.
Nej.
Nej,
det gör vi aldrig.
Ibland. Men nej, aldrig. Utan det är indexfonder, det är fondrobot. Så att vår strategi har inte förändrats. Utan ofta blir det liksom, när blodet flyter på gas så är det ofta att allt är ju nere. Alltså svenska börsen är ju nere. Sen är det vissa bolag som är upp såklart, och sen är det andra som är ner. Men det vet man ju aldrig i förväg, som vi har pratat om i massa andra avsnitt. Och den här totala förväntade livstidsavkastningen från aktie, den vanligaste totala livstidsavkastningen från aktie är ju noll, eller liksom att den går, eller 100% förlust. Så att det är super jättesvårt att försöka investera i enskilda aktier. Så nu pratar vi återigen hela marknaden, indexfond, lysa.
Och sen är det ju det också att när blodet flyter på gatorna så är det som ett ramaskri där ute.
Ja, men det,
alltså,
som
det ska man ju komma ihåg.
Eller, nej, jag ska inte säga att
jo,
det är
men för att, så att man inte blir meddragen i den här jobbiga känslorna.
Ja, fast man blir ju det. Det är inte, jag ska inte säga att det är något ramaskri nu. Utan, nej,
blodet det är ju bara flyter på gatorna, då är det ju arbetslöshet och det är ju bolag som inte klarar sig och så.
Nej, det behöver det inte vara.
Nej, okej. Alltså, men du hur har är det då när det blodet flyter på
ja,
gatorna?
Men det är som, det jag skulle säga att det är som nu. Det är de här rubrikerna, högsta inflation någonsin, svenska kronan på bottennivåer, svenska börsen har fallit, energipriserna kommer att öka, räntorna, alltså det är så här, massa negativa nyheter.
Ja, det är vi överens om i alla fall.
Ja. Sen är det inte liksom, för att så här, det vanliga är inte att man liksom går och lägger sig och sen vaknar på morgonen och ser börsen kraschad. Utan det är som det är nu, det är misär att det dras ut i 6 månader. En genomsnittlig börskrasch från topp till botten, om vi tittar historiskt, är 36 månader. Alltså vi är inte ens en sjättedel. Om detta ska vara en genomsnittlig börskrasch, då skulle jag säga så här, att då är vi liksom halvvägs knappt i nedgång, och vi är kanske bara 1/6 av tiden. Ja. Utan då ska detta pågå i ytterligare, liksom, vad blir det, 30 månader, alltså 2,5 år, och vi ska ner till minus 50 från minus 25 där vi är nu. Är ni med? Och det kommer inte ske över natt, utan det blir liksom så här att det blir mindre och mindre intressant.
Ja. Liksom. Ja, men det är bra att du säger detta.
Ja, bra. Så att då är ju liksom tanken som vi liksom bygger detta resonemanget på, är att om marknaden då kommer att återhämta sig, vilket jag utgår från att det kommer den göra, den har alltid historiskt gjort, det kommer den med största sannolikhet göra även i framtiden, återigen för att en aktie, en global fond är en massa aktier är företag, en massa företag är massa människor, vi människor vill ha det bättre imorgon än vad vi har det idag. Och då kan man ju säga sig att en investerad krona efter nedgång kommer ge mer avkastning än en krona jag investerade innan nedgången. Är med? För jag köper ju billigare, så återhämtningen kommer ju ge mig liksom en extra skjuts, en turbo. Och Nick illustrerade det i sin bok genom att han tar perioden september 1929 till november 1936. Och så visar han då liksom varje månad, om man hade sparat 100 US-dollar, vad har den 100-lappen, de 100 US-dollarna, varit värda då i november 1936? Och då säger det sig självt att liksom, om jag investerade då september 1929, så där kommer den vara värd 100 eftersom det är då jag börjar. Men eftersom där gick ju börsen ner med nästan 80%, från då toppen 1931 ner till botten sommaren 1932. Så en 100-lapp investerad sommaren 1931 gav ju då en utväxling på $440 1936. Alltså 400% avkastning bara för att man köpte på botten och man var med på hela den där återhämtningen till det där.
Coolt ju.
Ja. Så att man kan... Uppsidan att köpa i nedgång ligger ofta mellan 40-100% på ett par års sikt. Och detta hänger liksom så här, men det låter som en jättehög avkastning. Ja, det är det, men förklaringen är ganska enkel för det hänger ihop med matten. Att om du har en 100-lapp och du förlorar 50%, då har du 50 kronor. För att gå tillbaka från 50 kronor till 100 kronor så räcker det inte med 50% avkastning för att nolla ut minus 50, för då har du bara 75. Så för att gå från 50 till 100 kronor, då kräver du 100% avkastning.
Ja.
Är du med? Så vi pratar ofta här återhämtningen till samma nivå. Alltså så från ett rekord, en all time high, tills vi är tillbaka på samma all time high. Där. Och detta kan man då liksom illustrera med en graf där liksom en 10% i nedgång kräver 11% uppgång, 25% i nedgång kräver 33% uppgång, 50% nedgång kräver 100% uppgång. Och jag tror att vi hade detta uppe typ för något år sedan, kommer du att jag frågade dig så här, okay, vad krävs för 90% vad krävs för att återhämta en 90% i nedgång? Yeah. Och då var det typ så här, ja men 9000% eller något sånt helt bizarrt. Liksom. Men i alla fall, tittar vi på detta så köpte man till exempel, kommer ni ihåg att i mars 2020 så gjorde vi ett avsnitt 146. Då var börsen, vi hade ju flyt, för vi släppte ju det avsnittet på söndagen och sen tror jag att börsen bottnade på tisdagen.
Ja.
Och det visste vi inte då, såklart. Men köpte man där på minus 30%, då fick man ju 40% extra avkastning de 6 månaderna under återhämtningen på de pengarna som man köpte där. Och då skulle jag säga så att problemet är ofta hur vi förhåller oss till de här nedgångarna. Att vi är rädda att köpa det och vi fick jättemycket skit i kommentarerna.
Yeah.
Hur kan ni veta det och liksom det är oseriöst att gå ut med ett sånt här avsnitt och liksom sådant. Och säkert kan ju många säga så här, ja, men det var ju lätt att säga i efterhand, man hade tur, det hade ju kunnat fortsätta ner. Precis samma situation som vi är nu, när svenska börsen SIXRX är ner 25%. Och vet vi hur börsen kommer gå? Nej, det vet vi inte. Men genom att tänka lite annorlunda så kan man säga att det är ett bra tillfälle att köpa vid nedgång oavsett.
Mm.
Och det är ju det som var liksom... Det resonemang som kanske inte riktigt framgick så tydligt är avsnitt 146 som jag är liksom tacksam till Nick för att han, liksom, det som vi sa i början av scenen, att liksom man förfinar sina argument.
Yeah.
Och detta som vi kommer att prata nu är ett sätt att förfina det.
Men vad du tänkte säga här är att det hade varit ett bra beslut oavsett
yeah.
att köpa i en nedgång. Någon gång går det upp ju.
Ja, så även om man liksom, även om det hade fortsatt ner eller kommer fortsätta ner, så är det, börjar det bli en bra affär att köpa oavsett på minus 25%.
Mm.
Och om vi tar det nu då, liksom tankeexperiment, detta är inte en rekommendation, gå ut och köp detta. Men igår, 13 juli 2022, så låg SIXRX på minus 25%, och SIXRX-indexen, det vill säga alla bolag på Stockholmsindex, motsvaras av två fonder. Den ena som heter Plus alla bolag Sverige och den som heter SCB Sverige indexnära. Så att detta är inget liksom teoretiskt experiment. Skulle man vilja agera på detta så går det. För att liksom, okej, när jag säger hela Stockholmsbörsen, ja, men då finns det fonder med låga avgifter som gör det här. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, hur lång tid tror du att det kommer ta innan den svenska aktiemarknaden återhämtar sig? Det vill säga att den är på samma läge där den var innan den började gå ner.
Mm.
Om du skulle gissa. Du vet inte, ingen
vet.
Men
ett år kanske.
Ett år, mm. Ja. Då kan man ju räkna på detta. För om jag vet vad nedgången är, jag vet hur lång tid jag tror innan en återhämtning sker, då ska jag säga så här, att jag tror kanske inte ett år, men jag säger till exempel 3 år. Mm. Eller för säkerhets skull 4 år. Säger vi. För en genomsnittlig nedgång så har vi varit 36 månader, så att vi har kanske 2,5 år kvar på nedgången och sen säger 1,5 år för att hämta hem det. Då kan man sätta upp en formel i detta. Och
nu kommer ekvationen.
Nu kommer ekvationen, så detta roade jag mig med igår kväll med penna och papper. Då kan man säga så här, att, och nu säger jag naturligtvis att formen är fel här i min...
Nej, det är inte alltid som man sitter med matten och sen så lägger man det ifrån sig och sen, ja, så ser man vad som är fel efter ett tag.
Jo, precis. Och då ska jag också säga så att det var folk i forumet som Aim Higher och Esqva och några andra som påpekade att det var fel. Men skitsamma, det var så roligt, jag gjorde formen fel. Men sen skrev jag in den i Excel och då räknade jag ändå rätt, för att jag hade missat att jag hade gjort dubbelfel och de två felen tog ut varandra. Vilket var roligt. Men i alla fall, men då har vi en formel som säger så här. Förväntad årlig avkastning är lika med liksom 100 genom 100 minus nedgången idag. Yeah. Det vill säga så att om vi har 25% nedgång så blir det 100 dividerat med 100 minus 25. Så 100 genom 75.
Ja.
Yeah. Och sen så tar man detta upphöjt till 1 genom antalet år man tror att återhämtningen kommer ta. Och sen tar man minus 1. Så i detta fallet, vid en 25% i nedgång och vi tror på ett års återhämtningsperiod, då blir det 33% avkastning. Och det är inget konstigt. Återhämta en 25% i nedgång kräver 33% uppgång för att ska gå tillbaka på noll. Men om vi då tar hänsyn till att det tar längre tid, då vet vi att om det tar 2 år, då kommer den genomsnittliga avkastningen på den investerade hundralappen vara 15% per år. Om det tar 3 år, då är den genomsnittliga avkastningen på hundralappen 10%. Om det tar 4 år så är den genomsnittliga avkastningen 8% per år. Och detta tycker jag är intressant, för vi brukar ju prata om att ett snitt man kan räkna för börsen över tid är ju 7% per år. Så att om jag investerar idag vid en nedgång på 25% och tror att återhämtningen kommer ta 4 år eller mindre, ja, då ska jag göra det.
Ja.
Eftersom jag kommer få en högre förväntad avkastning än vad jag får av börsen i genomsnitt.
Mm.
Hänger du med?
Jag tror jag hänger med. Men du, jag undrar hur du har kommit, alltså hur har du kommit fram till den här ekvationen?
Vadå?
Nej, men jag skulle aldrig kunna tänka ut detta.
Okej, okay, men så här, detta är en variant på ränta på ränta-formen.
Ja, okay.
Så att det är ju ränta på ränta-formen. Räknar man på ränta så brukar man bara räkna in beloppen också. Här har jag bara strukit beloppen.
Mm.
Så att det är en variant på ränta på ränta-formen. Och sen så tjuvkikar jag lite i Nicks bok. Han hade en lite annan variant på där som jag räknade om. Så att så här, det är inte supersvårt. Liksom. Ja, skitsamma. Vi går vidare.
Yeah.
Men i alla fall, så att då när jag räknade fram detta så fick jag ju liksom inspiration. Så igår... Vad?
Jo, men det är jätteroligt för du sitter ju här och säger detta till mig då.
Ja.
Och försöker hålla någon slags pokerface.
Ja.
Och jag vet egentligen inte vad det är du försöker dölja.
Vadå?
Men det är nog den här nörden som tittar fram. Och som du är lite så, får han komma ut?
Ja.
Nej. Nej, jag säger bara att jag fick feeling och så visar jag här vad jag har gjort för någonting. Men nörden är där och vill vara med. Ja, det är jättekul när folk försöker dölja sådana personligheter.
Och då skulle det ändå sägas att vi har varit gifta i snart 14 år.
Ja, men det är också därför som jag kan call out nörden och säga, så varför gömmer du dig där?
Ja, men för det är lite skämmigt. Men skitsamma. Det är i alla fall, så vad jag har gjort här är att jag har gjort en tabell. Och detta kan du som lyssnar på detta faktiskt, klicka där en länk till forumet där du kan titta på den här bilden. För den är faktiskt ganska kul. Vad den visar är då på y-axeln visar den nedgång på börsen. Då minus 5, minus 10, minus 15, minus 25% etc.
Mm.
Och sen på x-axeln har jag lagt så här, år jag tror för återhämtning. Alltså jag tror att det tar 1 år, 2 år, 3 år, 5 år upp till 10 år. Och sen har jag markerat alla årliga genomsnittsavkastningar över 7%. Så att det vill säga när lönar det sig att investera liksom vid till exempel minus 25%, ja, tror jag att den kommer ta 4 år eller mindre, ja men då har jag en högre avkastning än vad börsen ger genomsnitt. Om vi kommer ner på minus 50% och då är det liksom, då har jag till och med 10 års marginal på mig att börsen ska återhämta. Så det är därför jag säger så här, går börsen ner till minus 50%, då är det typ all in. Och så då kan man ju till och med börja liksom titta på så här, hur kan jag låna pengar för att köpa in det, för att oddsen är så bra att även om det tar 10 år innan börsen kommer tillbaka till samma ställe, så kommer jag ha en högre avkastning än snittet.
Ja.
Är med?
Ja.
Och jag vet inte, för mig blir ju detta en trygghet. För då kan jag säga så här, nej men det är bra att köpa nu. Jag har oddsen på min sida. Och då ska det också sägas att jag tror det var Esko i forumet som kommenterade så här. Men Jan, är inte detta bara samma sak som att säga så här, vad tror jag börsen kommer avkasta i procent de kommande åren? Och svar ja. Är detta något nytt? Nej. Är det något revolutionerande? Nej. Vad är detta? Detta är ett sätt att omformulera frågan för sig själv. Att gå från en ganska svår fråga som heter, vad kommer börsen avkasta per år de kommande x åren?
Ja.
Till en fråga som låter så här, när tror jag att börsen har återhämtat sig? När tror jag att vi är tillbaka i ett normalt läge? Och jag upplever att den frågan liksom någonstans blir enklare att ställa sig. För att jag tror inte att det är så många av oss som säger så här, nej men nej, jag vill ha 19% avkastning, annars får det vara. Mm. Utan de flesta av oss säger, men vad ska jag jämföra med? Ja, men jag jämför det med 7% som är det jag brukar förvänta mig. Och då vet jag att jag har 10 år på mig. Att då har jag liksom jag har tagit ett ganska komplicerat problem. Jag har förenklat det. Utan att för den delen förstöra problemställningen. Nej,
det är smart detta.
Ja, det bygger återigen, han hade inte gjort det, så detta är en utveckling av Nicks tankesätt. Men jag vet inte, jag gillar det. Det hjälper mig i alla fall. Sen som alltid, hjälper det en, kopiera det, hjälper det inte, skit i det, tänker jag. Bra. Sen sammanställde, här önskar jag ibland att jag hade mer data på den svenska börsen, men jag utgår bara från amerikanska datan. Och det kan man också säga så här, en parentes, varför utgår vi från S&P 500 eller amerikansk data? Jo, för att när du investerar i en global fond så hamnar hälften av dina pengar i USA.
Ja.
Så att det är ändå liksom relevant där. Och då säger jag så här, att om man köper vid minus 30% eller om man har köpt vid minus 30% på den amerikanska börsen mellan 1920 och 2020, så har man i 90 fall av 100 tjänat mer än liksom inflationen. Och du har i hälften av fallen, mer än hälften av fallen fått mer än 10% avkastning.
Vilket är liksom ganska coolt. Har man köpt vid minus, tror jag han hade också minus 50%, ja, då hade man genomsnittlig avkastning på långt över 20%. Mm. Och då ska man också komma ihåg att vi har den här tumregeln 72 genom antalet procent för att räkna ut hur många år det tar fördubblas.
Yeah.
Så har vi 72 och vi har 10% avkastning, ja, då är det 72 genom 10, 7,2. Då dubblas pengarna på 7,2. Har du då 20% avkastning, det betyder att då dubblas ju pengarna på 3 år.
Yeah.
Jättestor skillnad. Mm. Så att den här, att liksom investera när det är billigt, är verkligen typ som en turbo i sparandet. Och bra, om jag hänger kvar där, andra gången jag ställer frågan i avsnittet då. Känns det förståeligt? Går det hänga med?
Jag tycker det känns förståeligt, absolut.
Ja. Vad tar du med dig hittills?
Nej, men... att man kan gå lite från att vara osugen till att bli sugen,
ja,
på att investera.
Ja.
Mm.
Alltså där finns ett ganska så här kanske lite osmakligt citat. Jag vet inte om jag ska ta det.
Jag ber dig, någon gammal gubbe som har sagt det. Ja, det är en gång. Då har det med prostituerade att göra eller något annat.
ja, alltså jag vet inte om jag ska ta, men exakt så.
Exakt så, ja.
Exakt så. För det var ju typ, man frågade en gammal sån här gubbe, typ på 80-talet, när börsen hade fallit med 22% på en dag och liksom var nere. Så frågade de honom så här, hur känns det? Och han var så här...
Vem var gubben?
Nej, men jag säger inte vem gubben var. Alltså då sa han så här, att han kände sig som en overexcited liksom tonåring på en bordell.
Ja, men det var ju han. Alla svår...
Jag behöver gå vidare.
Man kan också säga att man känner sig som ett räv i ett hönshus eller något annat sånt.
Okej, okay. Det är så mycket bättre citat.
Mycket bättre, det handlar mer om död än sex.
Ja. Ja, men bra.
Okej.
Okay. Vad säger du spår? Den vanligaste invändningen till det här dock, det är alltid så här, kommer alltid så här, men Japan då?
Berätta mer.
Ja, och man tar nästan alltid upp Japan som exempel. För att då säger man så här, men Jan, du gör ju antagandet här att aktiemarknaden kommer att återhämta sig. Och sen så vet vi som alltid, assumption is the mother of all fuck-ups. Alltså att man gör antaganden som sen inte håller. Och ja, antagandet jag gör här är att aktiemarknaden kommer att återkomma till samma nivå som den har varit på, och att det är naturligt för börsen att vara på rekordnivå. Att bara liksom mellan 2010 och 2020 hade vi 232 rekord. Mm. Liksom, så jag utgår från att börsen kommer att slå ett nytt rekord. Yeah. Och då invänder man då mot till exempel Japan, för att den japanska börsen toppade 1989 och per då 2020, jag har inte kollat de senaste 2 åren, men per 2020 hade man fortfarande inte varit på samma nivå. Så att liksom återhämtningen har inte skett. Men det som jag alltid tycker är så jobbigt med Japan-jämförelsen är att folk använder som exempel, ja, men om du köpte på toppen då har du inte fått tillbaka alla dina pengar. Och då tänker jag så här, ja, men vem köper och sätter in alla sina pengar vid ett tillfälle på toppen? Alltså det är så här maximal otur. Nummer 2, det förutsätter också att du inte har gjort något regelbundet månadssparande, vilket vi också pratar om. Och har du gjort regelbundet månadssparande så har du tjänat pengar på den japanska börsen sedan 1989. Alltså inte så mycket som du liksom på andra börser, men återigen så rekommenderar vi inte sätta in allt på japanska börsen eller på svenska börsen, utan sprida ut det på alla börser. Så att jag tycker liksom så att det håller inte riktigt i jämförelse. Och sen har man dessutom gjort studier på 39 marknader mellan 1841 och 2019, och så har man konstaterat att sannolikheten då att förlora mot inflation, alltså inte bara att det går plus, alltså förlora mot inflation, är runt 10%, alltså 12%. Så att du har alltså 7 fall av 8 där du kommer tjäna pengar på att investera på börsen. Och sen tittar vi på den amerikanska börsen, så finns det ingen 25-årsperiod. Det finns ingen 25-årsperiod på svenska börsen som har gått back heller. Så att man har oddsen på sin sida, men har vi gjort antagande i detta resonemanget? Absolut. Och ja, jag tror, jag är övertygad om att börsen kommer på sikt absolut att gå upp, särskilt på en 10-års
perspektiv. Alltså jag tror sannolikheten på 10 års perspektiv att den ska gå upp är typ 92%. På en 25-årsperiod har vi sannolikheter på över 99%.
Ja.
Liksom.
Ja. Nu kan jag ju inte Japan riktigt, men det är ju lite synd om dem.
Ja, men
de har verkar haft det tufft ju.
Ja, men de hade en enorm uppgång på 80-talet och enorm fastighetsbubbla liksom, som de inte riktigt har hämtat sig från. Så att, ja.
Och det är, hur lång tid är det egentligen? Det är inte superlång tid.
Ja, så det är ju 30 år.
Ja, men det är inte så lång tid egentligen ju.
Alltså det är ju det är flera generationer aktiesparare i Japan. Men återigen, jag tror ju inte på att investera bara på en marknad eller bara ett aktieslag. Eller, jag tycker ju återigen också att man ska ha räntor och aktier. Man kan till och med ha lite guld som vi har pratat om etc. Så att återigen, diversifiering, inte ta för hög risk liksom med mera. Så att det handlar om att liksom se, att ha ett sen på sin sida, och köper du i nedgång efter en sån här nedgång när vi är på 25% eller 30 eller 40, så ju större nedgång desto bättre odds för framtiden för dina pengar. Det är väl liksom det jag försöker säga. Och att det är kanske liksom lite ett motgift mot när man känner sig så här, nej det är misärigt, jag vill inte logga in, jag vill inte göra någonting. Och just när man vill liksom bevara sina pengar, att jag har ju flera gånger nu tänkt så här, nej men nu ska vi inte investera, eller liksom vi väntar eller vi gör. Och då är det så här, nej men det är fel sak. Det rationella, det korrekta, det matematiska, det är ju att pytsa in så mycket pengar man kan vid nedgången. Mm. Och kan man alltid göra en bättre affär senare? Kanske, men kanske inte. Det är folk som inte trodde att vi skulle bottna på minus 30 corona och sen missade hela uppgången.
Ja.
Så att det är liksom supersvårt. Så att liksom avslutningsvis finns ett fantastiskt citat av Jeremy Siegel, tror han är professor på Wharton, där han säger så här: "Fear has a greater grasp on human action than does the impressive weight of historical evidence." Och det är väl liksom egentligen en vad detta handlar om.
Ja.
Snyggt. Jag tänkte vi skulle runda av där. Är det något du tänker?
Ja, egentligen inte. Alltså, det känns ju som ett väldigt så straightforward. Alltså, ett avsnitt med ett budskap typ.
Ja. Eller? Och hur skulle du formulera det budskapet då?
Ja, men att man ska fortsätta att spara. Ja. Och inte vara så brydd liksom, kring vad som händer där ute.
Ja, precis.
Nej, vad tänker du då?
Nej, men jag tycker ju absolut, jag gillar, han har ju en briljant titel på sin bok, Just Keep Buying. Det är ju detta, och detta är för mig ytterligare ett bra argument som vi nu har finslipat ytterligare lite. Att nu har vi liksom kvantifierat den, det blir också att vi har förenklat en ganska svår fråga som är, vad tror jag att börsen kommer gå de kommande åren till i en nedgång? Bara titta, okej, nu är vi minus 25%. Hur lång tid tror jag att det kommer ta för återhämtning? Okej, då är min förväntade avkastning det här.
Mm.
Liksom. Och även om man har en ganska negativ syn, att ja, det kommer ta 4 år. Ja, men det är fortfarande en bra grej att köpa trots att man tror att det kommer ta 4 år. Och 4 år liksom är på sätt och vis ett kort perspektiv i en aktiemarknadshistoria. Även om det är ett långt perspektiv i levnadsgrej. För det tänker jag ibland så här, 4 år, ja men då kommer Freja gå i 9:an. Det känns ju jättelång, det känns ju jättelång tid. Men liksom om vi tittar för 4 år sedan, så känns det så här, gud, vår yngsta dotter är 4. Det har ju gått hur snabbt som helst. Liksom.
Mm.
Snyggt. Se fram emot kommentarer, skriv gärna i forumet, det är ju där vi hänger mest. Och sen annars vill vi säga som vanligt, tack till dig som har lyssnat, tack. Och tittat, och är det frågor och kommentarer så skriv gärna, så ses vi nästa vecka, förhoppningsvis nu när allt är som vanligt igen.